Välkomna till möte och vi ska börja med att läsa från Johannes evangeliet och där det 17 kapitlet. Innan vi gör det så kan vi bara kort böja våra huvuden i bön. Herre, vi tackar dig denna kväll. Vi ber att du välsignar det som vi ska tala om. Herre, tack för din heliga ande som upplyser oss om hela sanningen. Herre, vi ber att våra hjärtan skulle bli stillade. Vi ber att våra sinnen skulle vara också stilla inför dig. Vi ber för koncentration. Vi ber för respekt inför ditt ord, inför varandra. Herre, vi ber att du talar till oss så som du gör i denna tidsålder genom ditt ord. Via den heliga ande. Och Herre, vi ber dessa ting i ditt dyra namn Jesus. Amen. Vi har inlett en serie. Och det här kommer att vara den fjärde och den sista gången som vi predikar om Kristi kropp. Den första gången så talade vi om enheten i Kristi kropp. Vi är fast än många en i kroppen. Vi talade andra gången om mångfalden. Trots denna enhet så finns det en oerhörd mångfald. Men alla dessa delar av Kristi kropp agerar och fungerar som en enhet. Och förra gången så talade vi om administrationen av Kristi kropp. Hur Gud har rest upp vissa ledare, vissa ämbeten som under Kristus, som är huvudet för sin församling, administrerar kroppen på jorden. Och idag, fjärde och sista gången, så ska vi tala om syftet med Kristi kropp. Och för er som inte har lyssnat på de här tidigare och kanske är ny vad det gäller den kristna tron eller kanske inte ens är kristen ännu, så vill jag säga att när vi använder termen Kristi kropp så är detta synonymt med församlingen eller kyrkan. Men Guds ord beskriver församlingen på jorden så som en kropp och Kristi kropp. Han är huvudet i Kolosserbrevet 1:18 och vi är kroppen. Och vi utgör i enlighet med Efesierbrevet 1 och verserna 20 till och med 23 fullheten av honom på jorden. Och det ska vi komma in på mera senare. Men jag vill bara att vi slår upp, vi kan göra så här att vi slår upp först Hebreerbrevet 10 och vers 5. Och sen kommer vi att gå till Johannes 17, för där har vi huvudtexten. Så Hebreerbrevet 10 och vers 5. Därför säger han, då han kommer in i världen, offer och gåva ville du inte ha, men en kropp har du berett åt mig. Och lägg den här lilla frasen på minnet. En kropp har du berett åt mig. I Johannes evangeliets 17 kapitel, ibland brukar man kalla det för Jesu översteprästliga bön. Därför att här, precis innan han går in i slutskedet av sitt liv och kommer att ge sitt liv för människorna, så ber han för dels lärjungarna, men också alla troende som kommer att följa i deras spår. Men vi ska läsa verserna 20 till och med 23. Ty det du låter oss höra, förlåt mig, nu är jag apostlagärningarna. Ja, förra gången rörde jag också ihop det. Då var jag, nej, det var i Malmö. Det var tur att ni inte var med där. För då blandade ihop alla bibelböcker som någonsin har funnits. Men jag kom rätt till slut och det är bibelböcker. Johannes 17 och verserna 20 till och med 23. Men jag ber inte endast för dem, det vill säga lärjungarna, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Det vill säga oss alla som lever i olika tidsåldrar och tror på honom genom apostlarnas ord. Att de ska vara ett, så som du, fader, är i mig och jag i dig. att också de ska vara ett i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och jag har gett dem den härlighet som du har gett mig. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. För att du ska vara fullkomnad till ett. Och för att världen ska förstå att du har sänt mig. Och att du älskar dem så som du har älskat mig. Vi nämnde det här tidigare. Men i vers 20 så ber Jesus för lärjungarna. Och jag nämnde det här vid något tidigare tillfälle. Att det är så med vår kropp. Att efter 7 år så har alla celler i kroppen bytts ut. Det låter lite konstigt, därför att då betyder det ju att jag och ni borde vara andra individer än vi var för 7 år sedan. Ibland kanske vi till och med hoppas på det. Men faktum är att det är inte så. Vi är de samma. Möjligen att vi åldras lite grann. Men vi är de samma. Hur kan det komma sig? Vi har samma DNA. Vi är samma individer. Men alla celler i kroppen har blivit utbytta. Likväl är vi de samma. Och samma sak är det. Det är samma församling idag på jorden som det var i Jerusalem för snart 2000 år sedan. Men generationer av kristna har kommit och gått och löst av varandra. Men ändå är vi en och samma kropp som vi alltid har varit. Och Jesus, han ber för lärjungarna och alla de som ska komma efter honom. Och i Hebreerbrevet 10:5 som vi läste, så stod det att en kropp har du förberett för mig. Kropp är ordet soma, som betyder en kropp i största allmänhet. Så det är inte så mycket mer att säga om det kan betyda många olika saker. Och så står det, som du har förberett. Och här har vi ett ord som är katartizo. Katartizo. Och det kommer av 2 olika ord. Kommer av kata, som betyder ner. Och det kommer av artios, som betyder någonting som är fräscht, som är komplett. Eller någonting som är upphöjt eller upphängt. Och jag tänkte lite på det här. Hur kan de här orden sammanfalla? Vad är det han säger här egentligen? Att någonting har blivit förberett. Jo, någonting som är fräscht och komplett, som är upphöjt, har blivit nedsänkt. Det låter inte logiskt, eller hur? Men om vi tänker oss Kristus, i Hebreerbrevet 10:20 så står det om en ny och levande väg. Vet ni att det här ordet för en levande väg i grekiskan betyder en bokstavligen nyslaktad väg? Det vill säga att den här nya vägen är baserad på Jesu Kristi försoningsoffer. Och denne Kristus som Gud har upphöjt över alla andra namn i Filipperbrevet 2 och verserna 9, 10, 11. Han har också kommit ner. Därför att kom ihåg att Kristus dog i tiden på ett kors i Jerusalem för snart 2000 år sedan. Men kom också ihåg att Kristus långt före detta i evigheten dåtid sade ja till Faderns initiativ att försona mänskligheten med sig själv. Därför står det i Hebreerbrevet 13:8 att lammet, Jesus Kristus, var slaktat före tidens begynnelse. Så i Guds sinne och i himmelens värld så visste man att här fanns försonaren, lammet, redan klar och redo. Han var redan upphöjd därför att Gud bor inte i tiden. Och nu, när tiden var inne, så lät Gud detta lamm komma ner. En Gud själv blev en människa, tog på sig en mänsklig kropp. När tiden var fullbordad föddes han, står det i Galaterbrevet 4:4. Så nu förstår vi att det inte är så långsökt när det här ordet i grekiskan faktiskt betyder fräscht och komplett. Därför att Kristi liv är fräscht och komplett. Inget gammalt med det livet. Det är ett evigt liv, oföränderligt. Det är också komplett. Det finns ingenting som saknas i Kristus. Om vi läser Kolosserbrevet 1 och i synnerhet verserna 18, 19 och 20 så står det väldigt tydligt att han är uppfylld av Guds hela fullhet. Och vi i vår tur är uppfyllda av hans hela fullhet. Därför att vi är hans kropp på jorden. Vi är fyllda med hans liv. Och vi uttrycker samma fullhet tillsammans inför världen. Och en kropp här syftar naturligtvis på det faktum att Jesus hade en mänsklig kropp. Men tänk er förlängningen. När vi tittar på de gamla testamentliga profeterna så profeterade de ibland med en så kallad trippeluppfyllelse. Det vill säga, de talade om någonting som skulle hända i deras egen livsstil. Livstid, som vi talade om förra gången. De talade också om någonting som skulle hända runt Jesu första tillkommelse. Men de talade också om någonting som ligger i framtiden, vill säga Jesu andra tillkommelse. Så tänk er själva att en och samma profetia kan faktiskt ha tre uppfyllelser. Det kan ni pröva på. Att förutbestämma en sak är en sak. Men att förutbestämma tre saker, vad är sannolikheten för det? Helt omöjligt. Och därför så vet vi att dessa profeter var av Gud. Men vad är det jag försöker säga? Jo, att också i Nya testamentets tid så har också vissa saker en dubbel uppfyllelse. En dubbel betydelse. Och jag tror, om jag får ge detta förslag ikväll, att när han talar om att han har förberett en kropp, så talar han om Jesu fysiska kropp primärt. Absolut. En tolkning, men många tillämpningar. Men i förlängningen så tror jag också att han talar om Kristi kropp. Alltså att han har församlingen, att han har förberett en församling på jorden när hans fysiska kropp blev korsfäst, lagd i graven, och han uppstod igen med en uppståndelsekropp och steg upp till himmelen sittande på faderns högra sida, sände den helige ande i Apostlagärningarna 2 till att innebo varje enskild individ. Detta är hans kropp på jorden som Gud har förberett. För när Paulus i Efeserbrevet 3 talar om församlingen så talar han om den som ett mysterium. Det vill säga någonting som ännu inte fanns i Gamla testamentet, därför att Kristus var ännu inte huvudet för den. Den helige ande var ännu inte given. Så att vi har nu en kropp på jorden som är hans fullhet. Och den har Gud förberett också från före tidens begynnelse, rättare sagt. Och jag tänkte på behovet av en kropp. Gud behövde en kropp. Jesus hade en kropp. Gud behöver också idag en kropp. Han har en kropp på jorden, församlingen. Därför att jag har i min livstid delvis i några sammanhang jobbat med människor som är handikappade. Och ibland så har de kroppar som inte har den förmåga som vi normalt förväntar oss att en kropp ska ha. Men det betyder inte att deras inre människa är begränsad på något sätt. Men kroppen är begränsad. Och tänk er själva liksom att det vi tänker och vill göra, det kan vi oftast göra om vi är friska. Att kroppen motsvarar det som finns på insidan. Men så är det många gånger inte för en handikappad människa av olika anledningar. Och det beror på vilken typ av handikapp. Men vi vet alla vad vi försöker att säga. Och Gud har, till skillnad från de österländska filosofierna och religionerna, där man talar om panteism, där Gud är skapelsen och skapelsen är Gud, så den bibliske guden är skild från sin skapelse. Och för att han ska kunna kliva in i denna skapelse så måste han göra det baserat på de premisser som han själv har bestämt. Och det är att han var tvungen att bli en människa Och han blev en människa i Jesus Kristus. Ordet blev kött och bodde ibland oss i Johannes 1:14. Så vad har vi för någonting här? Jo, nu har vi en tid när Jesus inte längre är här. Men Gud har fortfarande en kropp. Han har låtit sig själv bo i alla de som tror. Så den helige ande är inneboende i varje enskild kristen. Kanske inte alltid manifesterad. Kanske inte alltid representerad på rätt sätt. Men dock inneboende. Och det här är intressant därför att vi behöver verkligen förstå denna sanning. Han ber för lärjungarna att de kommer att vara hans kropp nu när han går bort. Och de som följer efter lärjungarna kommer att fortsätta att vara hans kropp i alla generationer tills han kommer tillbaks. Och hans kropp på jorden, församlingen, blir hans brud i himmelen för evigt. Och det finns ett program på tv som jag inte rekommenderar, men det heter Idol. Och jag kan bara tänka mig vad det går ut på. Det är någon slags talangjakt. Så det är alltså ett program som skapar idoler. Och vad är en idol egentligen? Ja, det är en avgud. Så det är ett program som skapar avgudar. Och jag tänker på hur de här människorna sjunger och dansar och sprattlar. Och så får de själva äran för det här. Men vad säger Gud i sitt ord? Första Korinthierbrevet 4:7 säger att vad har du som du inte har fått? Vad har du som du inte har fått? Har du en sångröst? Ja, den är från Gud. Har du ett par ben som kan dansa? Ja, då är det från Gud. Har du någon annan talang av något slag, vad det än vara må, så är det av Gud. Och vi är kallade att prisa och tacka honom för vad vi har. Och jag lägger inga mera aspekter, men ni vet vad jag försöker säga här. Och jag tänkte bara på hur... Jag var i Malmö i helgen och vi hade en konferens och en besökare var där, pastor Gary från Berlin. Och han berättade en episod ifrån sitt liv när han var 17 år, någonstans i Illinois, en delstat i USA. Och han var 17 år gammal och han hade precis fått bil i USA, för man köra när man är 16. Och han hade sin bil och han hade sitt liv och han hade sina kompisar. Och han gick till kyrkan bara för att behaga sin mamma. Men så var det en missionär som hade varit ute på missionsfältet i många, många år som var på besök. Och så blev han ombedd att stanna kvar efteråt därför att den här missionären skulle göra någon liten grej i källaren för ungdomarna. Berätta om sitt arbete och de skulle bjuda på glass. Och han sa, jag är 17 år gammal, jag har min egen bil. Och så säger de att de ska bjuda på glass. Liksom, kan de inte komma på något bättre och fånga? Jag menar, det kanske går med barn men inte med ungdomar. Men i vilket fall så lyckades hans mamma övertyga honom om att stanna. Och han lyssnade på den här missionären. Och han sa, det fastnade i mitt liv, eller i mitt sinne så mycket. För att vad den här mannen sa, det var att vi ska ge Gud vårt bästa. Och han hade alltid tänkt liksom tvärtom, att jag gör vad jag vill med mitt liv. Och sen ger jag Gud det som blir över. Om det nu blir något över. Och det var så han tänkte. Och han tänkte liksom att alla de här människorna som är där ute, vare sig de är heltidsarbetande i Guds rike eller vad det kan vara. Jag menar, det är bara en hög med förlorare. Bunch of losers som det heter. Därför att, och de ger lite av det som, varför liksom inte satsa på något rejält. Men alltså det talade så mycket till mig att vi ska ge Gud vårt bästa. Och han sa att den här mannen var ett levande vittnesbörd om att han verkligen hade gjort det. Han sa, det förändrade mitt liv. Jag började att tänka annorlunda om kristna, om kyrkan, om missionsfältet, om kallelsen. Och han sa, de här orden har följt mig hela livet. Att vi ska ge Gud vårt bästa. Och det är just det. En kropp på jorden. Oerhörd mångfald. Tänk bara på vad vi har representerat här ikväll. Vilka olika möjligheter och gåvor och talanger som vi besitter tillsammans. Men vi utgör en enda enhet. Och Jesus bad för lärjungarna. Och han bad för dem som skulle följa efter lärjungarna, det vill säga oss och alla generationer. Och han sa att låt denna enhet bli bevarad. Låt denna mångfald bli synlig. Och låt denna kropp bli rätt administrerad för mitt namns skull. Och i vers 21 så säger han här att de ska vara ett. Och så jämför han det här med fadern och honom. Han säger att liksom, har ni sett mig, ja, då har ni sett fadern. Därför att vi är så eniga. Det finns ingenting som skiljer mig från fadern. Och på samma sätt ber han att de troende ska vara ett. Att liksom inte upphöja sig själva. Att inte vara splittrade, utan att ha fokus på huvudet som är Jesus Kristus. Och han säger anledningen här i slutet av vers 21. För att världen ska tro att du har sänt mig. Om jag går ut idag på Sergels torg, som jag ofta gör, faktiskt häromdagen, och berättade för några om Jesus som bodde och levde på jorden för 2000 år sedan. Ja, vad har jag för belägg för det? Jag bara påstår ju det. Men han säger att om de ser de kristnas enhet på jorden, då kommer de att tro. Så att se Kristi kropp manifesterad, både enheten och fullheten och mångfalden i den här världen, det är ett bevis för att Jesus verkligen har vandrat på jorden. Att han är huvudet för församlingen och att han är sänd av fadern. Så det finns en enhet mellan fadern och sonen. Men det finns också en enhet mellan oss, kroppen och huvudet. Och det finns också en enhet mellan oss som är lemmarna i hans kropp som är ett. Och det står här att världen ska veta att att de ska vara ett, det vill säga apostlarna men också församlingen, och att världen ska tro det. Och världen här i grekiskan, det är ett ord som är kosmos. På ryska till exempel så betyder det rymden, och det gör det ju faktiskt här också, kosmos, man är i rymden. Och det är inte så dåligt tänkt egentligen, därför att Bibeln beskriver nämligen rymden som en plats där den fallna andevärlden agerar. Det finns tre himlar. Paulus var i den tredje himlen, det vill säga Guds himmel, där Guds tron finns. Det finns den första himlen som man, det är liksom det som finns i atmosfären, alltså det närmsta lagret. Men däremellan så finns den andra himlen. Och där på något sätt huserar den här andevärlden. Och det är intressant att det här ordet kosmos, det betyder egentligen ett ordnat arrangemang eller en dekoration. Visste ni att ordet kosmetika, som förhoppningsvis inte jag använder, men många kvinnor använder kosmetika. Det kommer av detta, att man liksom bättrar på arrangemanget. Man på något sätt vill fixa till denna världens ordning. Och det är intressant att den här världen, den är ordnad, den är arrangerad, den är styrd av Satan. Det står inte att den är enbart ond, därför att det är kunskapens träd på gott och ont. Men godheten, som är så bedräglig, är en sekulär och humanistisk godhet som inte är förankrad i Gud, och den behagar inte Gud någonting. Den kan inte frälsa någon människa. Men världen ska tro, det vill säga detta arrangerade ordnade arrangemang som finns runt omkring oss. De bevittnar enheten av församlingen och tror Det betyder inte kanske att de blir frälsta alla människor, men de är utan ursäkt. Gud har uppenbarat sig själv, dels genom skapelsen, ja, men framförallt genom sin församling på jorden. Och det är ett vittnesbörd. Jag menar, folk som inte vill tro, de kan ändå inte låta bli att kritisera de kristna. Och varför? Jo, därför att det berör. Om du tror på någonting annat i denna värld, vad som helst, inklusive andra religioner, så säger folk så, i toleransens namn, vad trevligt. Men när du nämner att du är kristen, när du nämner att du tror på honom, ja, då blir det alltid någon form av konflikt eller konfrontation. Och det är detta att världen, kosmos, beskådar oss och ser på oss. Och vi är det vittnesbörd som Gud har placerat i världen. Och Jesus bad att låt denna församling vara ett. Och vara enig, därför att det blir ett vittnesbörd för dem. Vers 22 så säger han att han har gett oss härlighet. Han har gett dem den härlighet som du har gett mig, för att de ska vara ett liksom vi är ett. Så med andra ord, när sonen fullständigt underordnade sig fadern, då manifesterades Gud i honom fullt ut. I Johannes 1:16-18 så står det att om ni har sett mig, då har ni sett fadern. Och på samma sätt, när vi ger all ära till Jesus Kristus, då manifesteras genom oss också denna fullhet och denna auktoritet. Men så fort vi tar någonting åt oss själva, ja, då finns inte den här enheten. Då ser inte människor Guds härlighet. Om vi pekar på någonting annat än Jesus Kristus och han, den som är den upphöjde, ja, då är vi inte ett. Och då har vi inte den här härligheten synlig i oss som människor kan se. Men vi har samma härlighet som Kristus, därför att den helige ande bor i oss. Och i Kolosserbrevet 1:27 så står det just härligheten bland er hedningar, Kristus i er. Att Gud har låtit sin ande bo, inte bara i de troende judarna, utan också i hedningarna, så att de ska vara ett i honom. Och den sista versen här som vi ska titta på, vers 23. Jag läser nu från 22 här, för annars tappar vi sammanhanget. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att de ska vara fullkomnade till ett. Och för att världen ska förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du älskar mig. Och det här är syftet med Kristi kropp på jorden. Att människor ska se vem Gud är. Vi sa att Kristi kropp har en enhet i ett tidigare budskap. Vi sa att Kristi kropp har en mångfald. Vi sa också att Kristi kropp har en administration. Men nu talar vi om syftet med Kristi kropp. Och det är att människor ska se vem Gud är. Det är inte bara för att vi ska ha trevligt tillsammans. Men jag tänkte lite på Kristi kropp. I Efesierbrevet 4:3 står det bevara enheten. Det står inte skapa en enhet, producera en enhet. Nej, det finns redan en enhet som Gud har etablerat. Att vi är unika lemmar i honom. I 1 Korinthierbrevet 12:27. Och han har placerat oss där så som han själv vill. I 1 Korinthierbrevet 12:12 och 12:13. Så att vi behöver inte arbeta upp en enhet. Men vi behöver bevara enheten. Och hur gör vi det? Jo, genom att fokusera på huvudet och ge honom all ära. Och ömsesidigt i Efesierbrevet 5:21 underordna oss varandra. I respekt. Det betyder inte att det inte kan finnas en ledare, en pastor, en lärare, en äldste eller en diakon eller vad det kan vara frågan om, eller bara en erfarenhet i Kristus som gör att vi underordnar oss ett ledarskap. Det är inte det vi talar om, men en ömsesidig respekt för alla lemmar i Kristi kropp. Och medvetna om att varje lem bidrar med sin del. Och att utan den delen så är vi okompletta och vi behöver den. Och jag kommer ihåg när jag kom till den här församlingen. Jag hade varit kristen under en ganska lång period och varit runt i olika kyrkor. Och jag tror att det var just detta som på något sätt tilltalade mig, att Kristi kropp var så tydligt manifesterad. Och människor skilde inte på vardag och helg på det sättet. Och man skilde inte på det som är andligt och profant. Och man skilde inte på det privata och det offentliga på det sättet. Det var liksom en kropp och människor var så engagerade i det här. Och jag tänker på hur många kristna jag träffar. Och jag ser det omedelbart att de har aldrig urskilt Kristi kropp. Utan när de har sin fritid, det vill säga i princip alltid utom söndag morgon, en timma, då har man en helt annan grupp med människor som man umgås med och som man har sitt umgänge med. Ibland kanske kristna, men ibland kanske inte ens kristna. Och man drar sin näring från detta. Och man tycker liksom att kyrkan, ja, det är någonting man går till på söndagen. Man har inte förstått Kristi kropp. Och det var det som tilltalade mig på något sätt, att 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, så lever man för Kristus. Att man är med i detta. Och en lärare till mig, och jag respekterar den här mannen väldigt, väldigt mycket, så det är inte det som, men han gjorde ett uttalande en gång och han sa så här att som pastor så kanske man inte bör ha sina bästa vänner bland de som är i församlingen. Han menade med andra ord att det är nog ganska bra om man har en liten distans. Och jag vet vad han syftade på och jag vet vad han tänkte på när han sa detta. Och rent mänskligt så kan jag absolut förstå det och så vidare. Därför att du kan bli sårad, du kan bli attackerad och så vidare. Det kan vara bra att ha lite distans. Men så tänker inte vi. Jag kan inte tänka i termer som att mina bästa vänner skulle vara någon annan än de som är i församlingen. I den kropp, församlingen, som Gud har satt mig. Jag gör inte den åtskillnaden och jag tror inte att ni gör det heller. Men jag ser detta så ofta. Hur människor har två åtskilda liv. Församlingslivet, som på något sätt är lite sådär trögt, konstigt, ett måste. Och sen mitt vanliga liv. Men det är inte detta Bibeln undervisar. Dagligen, och jag vet att det är omöjligt för oss av praktiska skäl, avstånd, jobb, andra saker. Men i den mån det är möjligt stod det, dagligen träffades de under lärjungarnas eller apostlarnas undervisning och brödbrytelse. Det var inte det där liksom att ja, klockan 10:30 på söndag så är det. Och som jag var i en församling i södra Brasilien en gång när tiden var ute, då ringde en klocka, alla sprang ut, jag var mitt i predikan. Och det låter lite som Sydamerika, men det var tyskättlingar som hade den här kyrkan och tyskar är punktliga. Så helt plötsligt så ringer klockan och alla bara går ut. Tiden var slut. Men det var bara en parentes. Men jag tänkte bara på hur underbart det här. Och många av er känner igen Pastor Tappy och Holly. Och jag kommer ihåg en gång. Det var någonting som skulle göras i något sammanhang. Och de sa bara så här. Från hjärtat. att ja, det är inga problem. Därför att vi har inget annat liv. Och vad de menade var att vårt liv är i församlingen. Vi är inte här av någon annan anledning. Vi är inte här för att förverkliga oss själva. Vi är här för att tjäna Kristi kropp. Och jag glömmer aldrig det uttalandet. Ja, vi har inget annat liv. Och du säger, ja men vad tråkigt. Vilka stackars människor som inte har något annat liv. Men vet ni, var finns livet? Enligt skrift då, som det heter på småländska. Var finns livet? I Kristi kropp. Därför att där finns den helige ande. Där finns det riktiga livet. Som Bibeln i den grekiska översätter med Zoe. Som är det eviga livet utan början, utan slut. Samma liv som Gud har själv. Som han har låtit bo i oss. Inte bios, där vi får ordet biologi från. Som betyder det naturliga livet. Det liv som attraheras eller dras till stoftet. Varifrån vi kommer. Det jordiska. Men vi är lyfta ur stoftet. Psaltaren 119:25. Låt Guds ord vederkvicka er ur stoftet, står det. Och därför att världen ska förstå. Så här ser vi hur Jesus ber för lärjungarna. Att de ska vara ett. Och Gud har gett oss sin härlighet. Och den blir manifesterad när vi upplyfter honom. Och detta för att världen ska förstå. Att Gud har sänt sin son in i världen. Och han är huvudet för sin församling. Och den här församlingen utgör en enhet med en otrolig mångfald. Men den verkar så som ett. Och det är en underbar sanning som vi nu avslutar med. Amen.